Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Jo, jag vet.
Det här kan vi prata om idag.
Och det ska vi. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström.
Hej.
Och Micke Landby.
Hej.
Hur mår vi, pojkar?
Jag mår jättebra.
Ja.
Jättekul att ni är här. Jag har längtat efter er idag.
Ja, vi sitter ju i
din lägenhet. Nej, du behöver inte svara på det. Nej. Jag har längtat efter er idag.
Jag har längtat efter er också.
Ja.
Jag ville liksom sluta jobba redan.
Jag har inte tänkt på er alls. Men ska vi helt ärligt, när du messade förut Anton och skrev så här, jag kanske inte har batterier, då hade jag tänkt jobba länge.
Alltså, ja, det hade du.
Alltså jag hade helt glömt av, och då var det ändå jag som liksom sa, vi ska ses på oss. Jag hade helt glömt att jag skulle hit idag.
Ja.
Men det var inget så. Nu är det roligt att vara här, men jag har inte liksom spenderat dagen och längtat efter det.
Nej, okej. Drick ett glas vin till så kanske du känner något. Micke, har du längtat lite?
Jag har längtat lite. Jag slutade jobba vid 4 idag. För jag kände att nej, men nu stänger jag igen min dator. Så nu ska jag...
Lyxigt.
Gick vi i systemet och köper lite mat.
Men du köper mat på systemet, va?
Så bara, men vin är ju som mat, Robbie.
Mamma, nu kom det fram det här innersta från Micke.
Man blir jävligt mätt av öl.
Gick i systemet och köpte mat. Ja, vi sätter igång. Jag lyssnade på En varg söker sin podd, som är en av mina favoritpoddar. Och där tog Liv Strömqvist upp det absurda i att Ellen DeGeneres förväntas vara snäll hela tiden. Som är så här, typ att hon... att det finns en stor debatt nu om att det är en toxic workplace, och det här grundade sig i att Nikki Tutorials var där hos henne, en sån här YouTuber, och sen så hade hon liksom inte, så hade liksom inte kritiken var Ellen var inte varm så backstage.
Hon var inte välkomnande.
Nej, eller så att exakt, inte riktigt kramar eller häng, alltså det fanns liksom någonting, vad är det egentligen? Och det fick mig att tänka på, de pratar mycket om det är roligt i podden då, men jag tänker på det där är ju någonting så här symptomatiskt nästan för
en där Nikki, en 90-talist.
Ja, hon är nog
lite kränkt.
Hon blir nog lite kränkt, ja. Sådär, liksom. Jag tänker att det där är en liksom ett symptom på någonting större i vår samtid som är som visst alltså så här, men att typ att snällhet är nästan var snäll, alltså Bamse var snäll, och det är viktigt att vara snäll. Och sen så finns alltså att snäll nästan är som en equalizer. Då får man inte vara något annat. Om man är något annat som är nyanserat snällheten, då blir det liksom, du är inte snäll. Och då blir det någonting.
Men det är också snäll i betraktarens öga, för jag menar i det här så var det ju, den här personen hade ju en förväntan på Ellen att Ellen skulle bete sig på ett visst sätt. Men jag menar, Ellen är väl en snäll person när hon väl sitter där framför och intervjuar, så hon väl mysig och härlig och känns familjär och härlig. Och hennes jobb är ju inte att vara trevlig bakom en kuliss. Hennes jobb är att vara fokuserad och gå in och läsa. Hon kanske hade jättestora problem med sitt manus eller vad det nu kunde vara.
På något bara.
Hon tänkte på något. Så det är ju intressant att säga, vad har man för förväntan?
Verkligen. Och jag tänker det där, det, alltså, vad jobbigt att inte få lov att kunna vara så här, ja, men min uppgift är inte att vara snäll, min uppgift är att vara professionell. Min uppgift är att göra ett jobb. Min uppgift är inte att vara den här egenskapen. Min uppgift är annat. Och så kan jag tänka, jag undervisar en hel del, och då kan jag vara så här, när jag är lite när jag ställer krav mot studenter och sen så gör de inte det, då kan det vara som så att jag ställer om ni ska få det här, då kräver jag att ni gör det här. Och det kan ibland gnisslas med, för då har jag en ton. Eller, så här, eller att man uppfattar att det finns någonting hårt i det. Men jag har haft tänkt på det. Och jag som då är en yrkesperson, jag upplever inte det alls som en ton i att jag ställer krav. Alltså så här, det här är ett krav för att vi ska göra det här. Och även där då kan jag ju se det här snäll. Man ska vara snäll. Och då kan jag tänka så här, min uppgift är inte att vara snäll. Alltså jag är trevlig, artig, professionell. Så här, men snäll är inte något.
De här lärarna man hade när man gick skolan, de här snälla tyckte man ju om då. Ja. Nu snackar jag alltså högstadiet, gymnasiet typ. Men de ställde ingen krav. Nej.
De var ju bara gulliga och härliga att ha med, för man kunde dupera dem på något sätt. Men jag menar, jag tycker det är intressant det här när du pratar om studenter och så här, när du ger dem en uppgift och ställer ett krav på dem. Jag menar, det är ju så som arbetsgivaren kommer göra i framtiden. Din chef kommer säga, du behöver leverera det här och det här för du ska få din månadslön. Jag menar, en arbetsgivare är ju inte snäll.
Nej.
Den är ju ganska en diktator som ställer ett krav och man ska utföra någonting och så får man ju acceptera eller inte.
Och nu pratar jag liksom, alltså jag har ju undervisat i många år, men det är något jag har märkt under alla de här åren som jag har undervisat, att det finns någonting i det här förväntan av snällhet utifrån.
Förväntan eller krav?
Ja, men krav, Lisbeth, jag är ju intresserad av krav för jag vet vad man är där för. Och det tänker jag också,
du ser väldigt snäll ut, kan det vara det?
Ja, det kan det vara, och jag kanske har en snäll ton. Och jag tänker det mitt, jag är även, alltså jag är chef, och jag tänker på att det är viktigt att vara, jag tänker att mitt viktigaste uppdrag är ju att vara tydlig, att vara där att vara närvarande och stöttande och coachande. Men vad snäll har jag aldrig haft med som liksom en, alltså det är klart att det blir sammantaget alla de här grejerna som jag sa, så kan man ju uppfattas som snäll, men som en egen värde. Så det är min ingång till ett samtal idag.
Inte när det kommer till att vara professionell.
Nej, exakt. Så jag tänker vi kan prata lite grann om så här snällhet idag. Och vad har ni för relation till snäll och er själva?
Men jag är så snäll så jag vet inte ens om jag... Du kan få börja, Anton.
Nej, men Micke, du är inte snäll. Du vill ju inte stöta dig. Du vill inte ha konflikt. Du är konflikträdd.
Är det det?
Du är konflikträdd. Du är inte snäll. Egentligen vill du ju börja och berätta. Men så tänker du att om jag gör det så blir jag antagligen...
Jag gjorde det på det här sättet. För att då fick jag ju liksom...
Nej, snäll. Nej, men jag menar så här. Börjar du?
Ska jag börja?
Ja.
Nej, men jag är ju extremt rädd för att inte uppfattas som en snäll person. Jag har liksom alltid, hela min uppväxt, haft det här. Så länge man är snäll och ärlig, då kommer man långt liksom.
Ja.
Alltid. Och även, alltså, ingen skillnad på jobb eller privat, tänker jag.
Hur har du tagit?
Jag är ju inte alltid snäll. men jag vill bli uppfattad som en snäll person.
Hur gör du då för att se till att bli uppfattad som en snäll person?
Oj, vad svårt. Hur jag gör för att bli uppfattad som en snäll... Nej, men alltså... Lyssnar kanske? Nu tänker jag. Jag lyssnar kanske? Eller låtsas lyssna? Jag kanske blir bra på att låtsas vara snäll också.
Ja, just du bara nickar, du håller
man,
med.
Man är så här lite härlig och man har en härlig ton och man är lite, kanske ler fast man egentligen inte bryr sig så mycket. Alltså det är också en en
det handlar liksom lite om snälla, jag tänker det man, snälla manerat eller kanske någon mjukhet. Alltså så här, alltså någonting att som är lite framåtlutad mjukhet och inte hotfull är väl också en sån här grej. Alltså snäll är väl inte motsatsen till hotfull.
Så är det nog kanske.
Men har du, sen tänker jag, om du har...
Men jag ska bara avrunda och säga att jag tycker att jag blivit snällare mot mig själv genom åren. Genom att sätta, liksom, kunna ställa krav, kunna och inse att så här, du behöver inte alltid vara snäll när du i jobbet eller i, liksom, man kan ju vara en schysst person, men man behöver inte liksom vara en mes. För gränsen mellan att vara mesig och snäll är ju ganska hårt.
Ja, men alltså vill man uppfattas som en snäll person? Jag vet inte. Alltså är det en egenskap som jag skulle vilja få mig tillskriven och någon skulle berätta om mig i mitt för nu pratar jag professionellt.
Ja, men du väljer det själv.
Ja, jag börjar med det professionella. I det professionella vet inte jag om jag skulle vilja att mina kollegor eller mina kunder eller chefer säger att Anton är snäll. För mig blir det också lite mjäkigt. Ja. Det blir lite så här slätstruket. Ja. Jag skulle hellre vilja säga att så här, Anton är rättvis eller Anton är demokratisk eller Anton försöker lösa saker och göra det bästa av situationen. Det skulle jag hellre vilja ha än att säga att han är snäll. För snäll för mig är någon som sitter still och håller käften och inte gör några problem. Och det vill jag inte vara. Professionellt sett, privat sett så vill jag vara en snäll vän. Jag vill vara en snäll person som lyssnar och så låter andra människor komma till tals, eller om någon har ett problem så vill jag hjälpa till. Då vill jag vara en snäll person. Men professionellt sett så vill jag inte, absolut inte vara snäll.
Jag tror att, alltså jag märker nu när vi pratar att jag har en ganska problematisk inställning. Alltså jag tycker inte snäll är någonting bra allt. Alltså
men nu kände jag också när jag lyssnade på er så blir det så här.
Men det är nästan som att
snäll vill man väl inte vara.
Det är nästan som att snäll suddar ut. Alltså att snäll inte, det finns ingen prestation i snäll och det finns inget krav, prestation och inte heller liksom en tydlighet, medan liksom uppriktig, lojal. Alltså där finns det någonting som liksom speglar någon form av liksom vad man kan förvänta sig. Men snäll är
en person utan driv.
Ja, men det gör verkligen det platt.
Ett väldigt passivt ord.
Passivt, liksom.
Och ändå är det så jävla, alltså förlåt, men finns en sån krav på snällhet idag. Alltså att det är också någonting som man värderar väldigt högt och ändå är så jävla luddigt.
Men jag tänker så här, i LM-fallet så tänker jag att man kanske har blandat ihop snällhet med artighet. Och att man då har en förväntan på någon så att den ska vara artig för att den är host på ett program eller någonting sånt. Och det kan jag ibland känna så här, att jag tror att många har en viss uppfattning om mig att jag är på ett visst sätt och så är jag inte det. Sen om det är sur och bitter och kylig eller om det är tillmötesgående, trevlig och artig. Men jag menar så här, man har ju en bild av hur en person ska vara och så bara oj, nu var den inte på det här sättet och då blir ju det lite konstigt.
Och folk ställer krav på offentliga personer också.
Ja, men verkligen, jag menar så här, Ellen har väl ingen skyldighet att vara mer snäll än någon annan. Däremot så ska hon väl vara artig och trevlig om hon har bjudit in en gäst. Vilket jag då tänker att hon är under sändningen.
Men visst är det roligt att när du skulle beskriva Micke, du har varit viktigt för mig genom hela livet att vara snäll.
Ja, jag vet, jag fattar
inte. Och sen bara, men hur är du då som snäll? Och då kunde inte du beskriva det. Vi har stannat här, för jag tror det här är väldigt vanligt.
Jag
har spenderat hela livet med att försöka vara någonting.
Och kämpat att jag ska vara snäll.
Så du inte riktigt vet vad det är eller hur man gör. Så då blir det också fucking godtyckligt. Så att liksom, då kan ju folk gå runt så här, Ellen var inte snäll. Eller så här, hon kanske inte ens visste alltså, kriterierna för snäll.
Visste inte förväntan på snällheten.
Men vi vet ju inte vad fan det är. Nej. Gå runt. Nej, gud.
Det är så konstigt.
Och det är, alltså förlåt, men låt oss backa också, för jag tror att det här är någonting som man får med sig från, från dagis.
Men det
alltså,
är typ det. Ja.
Som är så att du måste vara snälla mot varandra. Och snälla är ju typ att inte typ vara våldsamma.
Alltså, fälla krokben på sin kompis eller putta en för att man vill gå före i kön. Ja visst, det är väl att vara snäll eller, upp, eller väl, väl uppfostrad.
Och det, så det är liksom, egentligen är det liksom ett ord som funkar till en femåring, en treåring som handlar om att typ, vi var inte våldsamma, gör vad vi säger, alltså var lydiga, följ våra regler, och sen så följer det med oss upp, och så man laddar med Mikael Lambi som så går runt och liksom är mjuk, tänk, så här, typ, kanske försöker vara mjuk och alla de här grejerna som du då paketerar som snäll, och sen så kommer du sitta med någon
jag är gång. Också långt ifrån snäll så, alltså, jag är ju riktigt jävla
jag undrar, säger du nu att Mikael Lambi är som en treåring? Är det det du säger?
Nej, jag säger bara så, det är så himla misslyckat, för att du har nog suttit ganska många gånger där folk inte alls uppfattat dig som snäll.
Nej, jag vet.
Som är, för att det är så jävla
nej, jag skulle inte benämna dig som snäll.
Nej, men jag tycker att jag artig
däremot.
Jag tycker kanske.
Alltså du är välpolerad och du har ju mån.
Kåt och alltså,
allt det där.
Nej, men du är mån om att göra ett bra intryck.
Ja, det är jag verkligen.
Det är du väldigt mån om.
Så att det är väl det som jag förknippar med ordet snäll då, kanske.
Ja. Ska vi testa lite grann då? Ja. Om vi bara så här, om jag säger att man ska komma på en snäll person, kan ni komma på någon som ni uppfattar som snäll, någon känd person som är så här, det här är ju en snäll person, jag har en.
Säg på en gång vem du tänker på.
Tänk på sekunder om ni kommer fram då.
Jag har en.
Jag har två. En är John Legend. Alltså följer ni hans insta, han är alltså han känns så jävla snäll så här. Och också tänker jag Jessica Almenäs känns snäll, men hon känns snäll. Jag tänker hennes professionella jag känns
hon har en aura av att vilja vara
exakt.
Snäll.
Jag tror Jessica Almenäs är
en bitch.
Nej, men hon har nog ett mörker. Så jag tror alla som jobbat med den typen av TV har ett mörker. Vad har ni för snäll?
Ja, men jag är lite grann inne på samma spår som Jessica Almenäs, men jag skulle vilja säga till det Paula. Hon är ju så snäll och gullig. Ja, hon är snäll och gullig.
Va? Nej.
Men jag,
nu, fräsig ska jag säga.
Nej, Tilde är inte fräsig.
Fräsig.
Vet ni vad jag känner? Lite frireligiöst.
Ja.
Snäll och frireligiös är för mig lite samma.
Det är lite samma sak.
Ja.
Och
nu sitter Micke. Du ner i kyrkobänken.
Jag ser ju väldigt frireligiös ut idag.
Nej, du ser mer bara ut som en psykolog. Du ser inte så religiös.
Tack så mycket.
Men Tilde är ju en sån frireligiös person. Mm. Hon utstrålar, hon är alltid glad, hon är alltid på topp, hon har alltid energi, hon finns, och hon ser inga problem, hon ser bara lösningar i allting. Men hon skapar ju inga konflikter. Hon skaver ju ingenstans.
Nej.
Därför ser jag henne som snäll.
Ja. Men Sanna Nielsen är ju också en sån.
Just det. Ja, men det är ju fri, då, tycker jag.
Men hon är väl frireligiös, säger hon inte?
Det kanske hon är, jag vet inte.
Är det ditt,
men det känns som att hon är väldigt snäll.
Ja.
Hon är ju väldigt artig
hon är också,
och snäll. Och professionell.
Och professionell.
Mm.
Men jag har en tråd jag ser här mellan alla de här snällisarna som vi tagit upp. Finns det inte ett drag av att vara självutplånande i att vara snäll?
Jo.
Jo.
Alltså som är så här typ du är alltså det här framåtlutade, tillmötesgående och lite justerande mot vem man är med så här. Alltså man skulle inte säga så en kaxig person. Alltså Petra Mede känns ju inte snäll.
Nej, hon är inte snäll.
Hon är ju världens snällaste, men också typ inte
men hon utstrålar inte snällhet professionellt.
Nej.
Privat är hon säkert jättegullig och snäll, men professionellt så har hon ju...
Komiker överlag är svåra att...
Ja, de är svåra. De är svåra, för de spelar ju ändå någon, eller de har ju någon typ av humor som verktyg, så det, snällhetshumor kanske inte är så rolig.
Gud, förlåt, det här är jätteintressant, det här snällhets... Så skulle ni säga... Alltså, ska vi sluta använda ordet snäll? Alltså, vad ska vi göra med den här insikten?
Mm.
Vad tycker ni? Vad ska vi uppmuntra våra lyssnare till?
Ja, kanske hitta ett annat ord för snäll.
Ja. Ja, men, jag...
Snäll, ja, det finns ju redan.
Snäll.
Det finns ju Finns ju redan på tyska.
På tyska, snäll. Men det betyder något annat.
Ja, det,
ja, det är inte att vara snäll.
Vi kan ju lämna det. Jag tänker så här, om ni har åsikter kring snäll och vi kanske är helt ute och cyklar, det kanske har ni ett jättebra argument varför alla ska fortsätta titulera sig med det här mjäkiga ordet, det självutplånande ordet, så skriv in. Vi har nu inte riktigt lyckats hitta det. Så hej att bogunisering.se, eller så kan ni skriva på våra sociala medier. Vi går vidare.
Vilken stark skärm
du har. En liten övergång här. Så snällt, vi ska läsa upp ett lyssnarbrev nu. Du bråkar liksom Micke och Anton, vem som ska läsa. Nej, men då ska
nej
man,
vi jag... bråkar inte. Jag sa, Micke, du läser. Oh. Jag tänkte, det kan jag göra så mycket. Ja,
så himla vill snällt. Ja, så här, snäll ingång. Ja. Take it away, Micke.
Hej, trogen lyssnare. Tack för en bra podd. Jag själv inte bög, vilket... Ja, nu snubblar ju jag, Anton.
Ja, men det är toppen. Men
fortsätt.
Säg det nu då.
Jag var nöjd dessutom. Ja. Jag är själv inte bög, vilket kanske kan vara värt att nämna för att förstå min fundering. Jag har reflekterat över att HIV-AIDS typ aldrig kommer upp som ämne, fråga, samtalsämne genom poddens historia. Annat än väldigt i förbifarten vad jag kan påminna mig. Obs, jag tycker alltså inte att det borde göra det, utan undrar bara varför. Är det inte ett ämne som någon funderar över längre? Inte en grej, eller är det för känsligt? Förknippat med en annan generation? Eller för tråkigt, präktigt, ointressant? Min fråga är kanske fördomsfull och säger bara något om mig. Om en svår föråldrad syn på HIV. Som något som bögar borde behöva förhålla sig till. Obs, jag vet att HIV numera inte smittar om den är behandlad och knappast förkortar någons liv. Och därför är det väl helt vettigt att inte ägna extremt mycket energi åt att förhålla sig till det. Men vettig inställning till olika hälsorisker är ju verkligen inte självklart i samhället generellt. Kram. A.
A.
Ja.
Tack, A. Vem vill börja? kul fråga!
Alltså, ja, så här. Kul fråga. Jag tycker det är kul att det är en icke-bög som lyssnar, som är trogen lyssnare, först och främst. Sen tycker jag att det är intressant, för det här är ju faktiskt en fråga som vi sällan pratar om. Och det kan ju ha att göra med att vi väldigt sällan pratar om den sinsemellan privat heller. Ja. Det är lite grann en icke-fråga, känner jag. I alla fall för mig själv just 2020. Och har varit i de senaste 10 åren så är det en ganska icke-fråga, för det är ingenting som jag går och funderar på som fenomen. Men jag menar, jag är uppvuxen på ett 80-tal med Sixten Herrgård och det var stora rubriker och bara så HIV, AIDS död och Ronald Reagan och hela det där. Så att det finns något inomboende skräckpropaganda hos mig, men det känns som att vi som bögar har ändå tvättat igenom det här. Vi har på något sätt anammat den här pandemin eller sjukdomen, viruset som vårt. Och på något sätt förhåller oss till det, och därför blir det inte en fråga, tycker jag.
Jag håller med. Alltså så, jag har samma liksom tankar och känslor inför det. Och så tänker jag typ att alltså, om man har en plattform som vår, det här ämnet har tagit upp på så många olika sätt med så många olika målgrupper. Så här, typ, alltså, som torkar aldrig tårar, och det har varit när det pågick, det var det skräckpropaganda. Så det har varit ett kollektivt trauma för vår grupp också att hantera. Och nu har man så här. Vi har verkt igenom alla de där historierna på något sätt. Så jag är en del av mig är ganska trött på diskussionen kring det. Och att när vi då befinner oss i lyxen av att befinna oss i västvärlden, där man det fortfarande inte, man inte kanske dör i på samma när man nu inte dör i samma utsträckning, och att man kan leva ett fullgott liv och att man inte smittar andra och allt det här, då tycker jag att vi har nästan ett ansvar att behandla ämnet med och att benämna det som så här i förbifarten, som ja, men och det spelar ingen roll, det är ingen man kan leva ett gott liv, att det finns någonting att också förstärka det. Att inte göra en grej av det. Sen är det en grej, så don't at me, jag kan inte. Men det finns någonting i att liksom, också visa hur okej och lugnt det kan vara, och inte förstärka den här ganska traumatiska bilden som har målats upp av en HIV-smittad person historiskt. Och jag är faktiskt, alltså, och jag är det är inte heller en grej alls för mig. Alltså så. Jag tänker inte på det. Och därför och tycker andra har pratat om det bättre.
Men nu har vi ju coronan att tänka på.
Exakt. Vad tänker du då, Micke?
Nej, men jag tänker att det är ju också med åren har det ju varit en del kända personer som har kommit ut med sin,
som vi tagit upp i kortpodden också, kan vi säga.
Ja, men precis. Och som också kanske, det kanske lättar upp liksom, hela samtalsämnet blir liksom inte riktigt så som du sa, Anton, att när man var liten eller under 80-90-talet att det var så himla laddat.
Mm.
Och samtidigt vet jag inte om det är för att jag lever kanske ett annat liv idag än vad man gjorde då också. Mm. Att man inte känner riktigt.
Men jag tänker också så här, jo, det är klart att vi lever ett annat liv, men jag känner också så här, jag vill ändå dra så stor växel på något sätt, så att vi som bögar idag har ju ändå den här sjukdomen på våra axlar. Vi har ju ändå på något sätt så här torkat våra tårar.
Mm.
Mm.
Och därför känner jag kanske att vi inte behöver hålla på och tjata om det här så jävla mycket. För jag menar så här, det är ju en sjukdom som du kan leva med idag i Sverige. Mm. Du kan ju inte göra det i alla länder, tyvärr. Men i Sverige kan du leva med sjukdomen och fungera normalt, och det är inte en dödsdom.
Nej.
Men jag menar, det var ju mer eller mindre en dödsdom på 80-talet.
Och, jag menar, 90-talet, tror jag,
och 90 också. Men jag menar, där har vi ju det, vi har ju passerat det, och jag menar, det är ju som Robin sa, att det är ett trauma som vi har genomlidit, som jag tror att alla bögar på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till.
Men en sak som jag nu ska säga emot, alltså det här är ju någonting som man, alltså som, jag vet, det var inne för ett par år sedan att liksom hacka på yngre generationer för att de inte förstod vår historia.
Ja, just det.
Alltså, och det gjorde vi det också. Jag tror att Filip satt och fräste någon gång. Och, alltså, no, you're, kanske du?
De, nej, det var Filip som fräste för att de inte visste vad Stonewall och...
Ja, och, alltså, och att liksom, och det var, gjordes mycket i, alltså när sociala medier, började användas frivolt och man uttryckte sig utan att det var genomtänkt, och alltså så, då skapades det liksom en diskussion kring att man då, att man kanske också blottade att man inte visste någonting om vissa saker och hade ingen aning, och då kanske man såg så här att en viss generation inte kunde allt om Stonewall eller inte hade 100% koll på AIDS-epidemin eller vad som hände. Och liksom, och det fanns en skam i det. Ni borde veta bättre, det är vår kollektiva historia. Jag kan också säga, men alltså jag, on one hand, ja, men på andra sätt så här, men fy fan vad gött att ni slipper det. Alltså slipper det där traumat, att det finns generationer som slipper förhålla sig till det här mörkret, och även kanske typ den stigmatisering som existerar.
Det är intressant.
Så att liksom den här att man måste veta, att vi måste föra vårt trauma vidare. Det är väl också så här, nej, det var gött. Så det är väl också någonting att använda sig en ton och ett sätt att prata om i förbifarten.
Det håller jag med om till 100%, att det är jätteskönt att en ny generation bögar får slippa den där ångesten av skräckpropagandan och slippa de här funderingarna och så vidare. Däremot så kan jag hålla med om att man bör veta vilka som har jobbat för våra rättigheter, vad som har gjort att vi kan vara den vi är idag. Det tycker jag är en annan sak. Och jag menar så här, jag menar inte att Sixten Herrgård är ansiktet för HIV och AIDS. Jag menar, han gjorde så mycket mer i sitt liv som är ännu större för oss som homosexuella än att han tyvärr drabbas av en dödlig sjukdom. Men jag tycker att det finns en relevans i att man har lite kunskap och inte förkastar de här sakerna.
Jag ska säga emot det nu. Och jag tänker så här, typ, ja, det är väl toppen. Men jag tänker att det är väl toppen om man har det. Men också typ inte hela världen om man inte har det. Alltså, jag tänker att vi, det är så många personer som delar och som kommer föra vår kultur vidare och våra tankar och historia. Så att liksom, jag tänker att man kanske inte ska vara upprörd över något så här, alltså om någon inte kan. Alltså det finns det här skambeläggandet av att man...
Nej, men man ska inte shama. Jag tycker inte man ska shama någon som
sker mycket på nätet.
Jo, men det är klart, men som inte. Men jag menar så här, om man är lite intresserad av vår historia och vad som har hänt, så kan man ju få det berättat, eller man kan fråga någon som har varit med om det, eller så här, var lite ödmjuk till det.
Men vi skammar ju inte.
Men jag är så in, alltså jag är så, kanske går inne från ämnet lite, men jag är så jävla inne. Nej, men jag är så fascinerad av gammelgejs. Alltså jag är så liksom...
Du menar du?
Vi jag vill där. Sitta med...
Vi är nej, där, nej, vi också. Nu,
ja, okej, okay, jag börjar närma mig. Gaze? Men jag vill sitta med gammelgejs och prata om hur det Jonas var Gadell. På 70-80-talet. Liksom när de...
Men Palmer, våran vän, har väl en podd om just exakt det här? Ja. Han träffar många. Vad är den? Queerstory? Någonting. Kan inte ni googla på det? Där han träffar folk från HBTQ...
Mm. Ska, ja, men jag ska du eller jag googla här?
Ja, men jag kanske ska vara med i den.
Jaha. Ska du det? Vad heter den?
Nej, det ska jag inte. Så jag tror du menar att jag är så gammal att jag ska få vara med.
Nej, den heter...
Queers... Nej.
Jag kan inte uttala sig två ord som...
Jo, Queer Story.
Queer Story.
Ja, och det är inte bara äldre personer, men det är ju ganska mycket gamgays representation i den podden. Mm. Så där, om man vill veta mer kan man ju lyssna in på det där. Men jag är inte... Jag tror att jag är...
Jag vet inte. Men jag är väldigt fascinerad av just den... alltså av gammelgays och deras story.
Av historieberättande.
Ja, men exakt. Jag vill sitta och prata en hel... helg.
Ja, men det förstår jag, men man är ju intresserad av de som överlevde i fångläger. Man är intresserad av de här som har genomgått de här traumatiska sakerna som ändå har varit livsförändrande. Och jag menar, gammelgejsen, vad nu de är, men om de är 70 eller 80 är det klart att de har ju levt ett annat liv. Jag menar, 1979, det är bara några år sedan tycker jag, så var homosexualiteten sjuk. Det var då det blev okej att det inte är okej stämplat från sjukdom. Och för mig är det ju nutid. Det är klart att den som är född 1991 inte tycker att 1979 är nutid.
Men det här är en absurd jämförelse, men jag gör den ändå. Men man kräver ju inte liksom typ så här av straights att förstå typ så här 1968, 1969, vad som hände i den politiska, alltså så här, alltså det finns, jag säger inte att det är en jämförelse, men det finns det här kravet av den kollektiva minnet är starkt hos oss. Av kanske förklarliga skäl.
Ja, men det är väl för att det är ett sånt jävla trauma.
Jo.
Och att man vill på något sätt att folk ska ha lite vördnadsfull respekt mot saker och ting.
Men de här äldre, de som du vill sitta och prata med, jag tänker att jag älskar ju historier som kommer direkt ifrån någon, som har liksom en klangbotten i den människan. Och jag tror att i den här gruppen, för att runda tillbaka till frågan, är väl också typ att det finns väl inte så många som kan med gott mod prata om det utifrån egna upplevelser och liknande, och eller intresserad av att göra det liksom. Så därför så blir det liksom en konstruerad konversation. Ja. Så det är väl också en anledning varför det kanske inte har driftats.
Ja, men precis, och där tror jag du sätter fingret på det, att det är inte någonting som vi pratar om dagligdags.
Nej.
Och det är ingenting som vi går och funderar på och driftar och funderar på, utan det är ett konstaterande mer bara.
Ja.
Som vi får förhålla oss till.
Men tack för frågan, hörni. Micke, du berättar så. Om du hade ringt upp din pappa och frågat om AIDS, vad skulle du undra då?
Ja, men vet du. Ja, men helvete, vet du. Man var ju orolig nå jävulst. Man visste ju inte vad det var. Det kom ju från Amerika eller vad det var. Och folk fick hit och dit. Och de låg ju i plastsäckar. Det var ju fruktansvärt.
Ja.
Alltså den norrländske mannen. Det är ju underbart ändå.
Ja.
Rädd. Ja, ja, ja. Men ändå nonchalant.
Ja, och ändå...
Men jag tror att det här är ju så här typ, alltså, nu ska vi ju lämna det ämnet, men det är roligt bara för det här är ju så här, alltså tror vi alla när vi växte upp och sånt, vi hade liksom föräldrar, alltså folk pratade om det, som man har även liksom någon form av typ överlämnad bild av den där tiden från ens föräldrar, hur de pratade om det, som är liksom en helt absurd budbärare.
Det drogs ju skämt och det var ju liksom, men det var ju verkligen.
Gud ja. Herregud. Men jag menar, om vi ser till våra föräldrar som är några generationer äldre än vad vi är.
Jag hoppas på det. Så himla jobbigt om mamma och pappa är samma generation. I Norrland i och för sig, vet man
ja,
inte hur ni...
Jo.
Men Carmen är ju även bror.
Ja, i Maro så låg man med samma generation.
Men vi kanske är släkt till och med.
Det är klart att vi är.
Ja. Inarves
Västerbotten. Ja. Nej, men, nej, men det är klart att de var ju färgade av en helt annan bild. Så jag menar, de var ju säkert räddare när man själv då kom ut som bög. Att det där skulle vara någonting
absolut
som skulle drabba mig. Ja. Jag menar, det var väl ingen som visste... höll på att säga att jag kom ut 1985, det gjorde jag absolut inte. Men jag kom ut 1995 och det var väl ingen som visste då att vi skulle ha en medicin idag. Nej. Som skulle kunna göra att vi kan leva med det här viruset och att man kan vara som vem som helst. Jag menar, då var det ju verkligen i en brytpunkt, så jag förstår ju ändå min mamma och min pappa att det fanns en oro.
Nu stänger
det måste man låta vara. Nu stänger vi den
nu
här
stänger
diskussionen.
Vi AIDS-burken. Vi hör ju, vi vill inte prata om det. Jag bara stänger av. Nej, men jag har en annan fråga. Som nu byter jag ämne vilt, men så här, jag har ju nu
utan en signatur eller trodde du inte med? Vi bara går vidare.
Ja, jag vet, visst är det tokigt. Vi skulle inte börja i AIDS. Så.
Vi ska sluta AIDS.
Ja. Kolla, ni hör ju. Vi sitter och skrattar om det.
Den här kvällen ska sluta AIDS. The goals. Vi bara, vad för mål med podden? AIDS. Nej, jag tänker så här. Jag har ju kommit in i en ny fas av hemmajobb nu. Och den här fasen är så här. Alltså innan gick jag upp, jag duschade, tog på mig liksom en skjorta, satte mig, liksom, gjorde mig i ordning. Så här.
Du gick till jobbet?
Jag gick till jobbet. Sen började tulla på och hade liksom typ överkroppskläd, alltså typ någon skjorta, men jag hade liksom mjuka byxor. Och sen så men jag hade även liksom lite så här ritualer innan och sånt.
Duschar du varje morgon?
Jag duschade varje morgon.
Nu har du inga byxor.
nu är det, men jag är också lite trött nu och jobbat mycket och det här är långledighet nu. Men nu i morse gick jag upp, alltså typ 10 minuter innan mitt första möte, gick in, borstade tänderna, satte mig ner i liksom, jag hade samma t-shirt som jag hade sovit i, men alltså som bara en vanlig svart
t-shirt. Sover du i t-shirt?
Jag gjorde nu, för lite kallt i min lägenhet. Okay. Vanligtvis inte, jag sover naken. Listen boys.
Men det kanske folk har sett på Instagram.
Nej, men det var lite kallt. Men nu så jag hade bara en svart t-shirt som jag sov i. Så jag satt liksom i den i första mötet. Och då när jag har mött och så ser jag liksom i min kamera. Jag bara, men gud, mitt hår. Alltså jag hade inte tittat mig i spegeln. Jag hade morgonfrippan. Och det var så uppenbart att jag liksom inte hade.
Nu är det väldigt kort hår. Så
att... Ja, men det var ändå så här typ att det stod. Ja, att man har legat så att det står. Det var som att jag hade någon lugg som jag hade liksom tagit moss i som stod rakt upp.
Kudden låg kvar i ansiktet. Var lite platt och lite skråligt.
Det var lite ovärdigt. Ja. Och så där är jag nu då. Och nu har jag liksom börjat syna mitt eget beteende. Jag måste skärpa till mig, för vi kanske kommer vara i det här nu ett tag. Så jag undrar typ...
det är inte kanske. Nej, vi kommer att vara
närmast där. Året kommer vara fortsatt som vi är, tror jag. Och då undrar jag så här, vad har ni... Hur har ert arbetsliv liksom... Vad är ni i vilket fas är ni nu? Och har det förändrats? Kan vi prata om det lite grann så jag slipper äga det här traumat själv?
Ja, men kör du Anton.
Ska jag köra först?
Ja, nyfiken.
Nej, men jag har ju varit igenom många olika faser under hemmajobbet. Först var jag ju helt, alltså jag var ju så traumatiserad av att behöva vara hemma. Jag förstod inte hur jag skulle kunna klara mig utan mina kollegor. Så de första 2 månaderna så var jag ju bara helt vilsen. Och då gjorde jag ju typ som jag alltid har gjort, stigit upp, så här, borstat tänderna, så här, förhöll mig till att jag gick till jobbet, var så ordentligt, åt lunch klockan 12 och du vet, allting var så här, by the book. Sen insåg jag ju fördelen efter 2-3 månader. man kan ju stiga upp 8:45 när man börjar jobba 9:00.
Ja, behöver inte.
Jätteskönt. Så då var det ju så här, stig upp och började jobba och sen när klockan var 11:30 så bara helvete, jag kanske ska duscha, kanske ska säga frukost, sen kunde det var upp och ner allting. I den här perioden då jag insåg att jag inte behövde följa några som helst riktlinjer överhuvudtaget, för jag har väldigt lite videomöten. Jag har typ 1-2 gånger i veckan, that's it. Så ingen ser ju vad jag, så jag satt ju i pyjamas och morgonrock hela dagarna. Men i det här så slutade jag också gå ut. Kände bara, gud vad skönt, behöver inte gå ut, jag behöver inte träffa en enda människa. Man går och handlar en gång i veckan, that's it. Men det mår man ju inte bra av psykiskt när man inte är ute och rör på sig. Så nu mitt tredje skeende är att jag försöker kombinera sova länge, och inte behöver göra morgontoalett varje morgon. Och med morgontoalett menar jag att jag vill ju gärna dra på mig ett ansikte. Jag jobbar med hudkräm.
Alla dina sju lager.
Och mina ögonkrämer och mina puder och så vidare. Lala, för att jag ska känna mig okej. Men jag har infört motion. Jag är ute och promenerar varje dag. Minst.
Och du berättade innan vi började podda, hur är det du har gjort?
Jag lurar mig och gör ärenden.
Ja, det där är jävligt smart. Jag ska börja
lurar
med det.
Mig att gå till Hornstull två gånger.
Just det, du delar upp dina...
Jag delar upp ärendet, så jag ska gå en timme varje dag.
Du går alltså ut på ärenden.
Du glömmer liksom med vilje en produkt, så du ska bara ta promenaden igen dagen efter.
Oj, exakt. Den var slut här. Jag måste gå in på handgatan.
Åh nej, jag har köpt inte smör. Bäst jag går imorgon.
Nej, men i måndags var det faktiskt så. Jag gick till Hornstull för jag skulle göra två saker. Jag skulle gå till Clas Ohlson och jag skulle gå till Granit. När jag står på Clas Ohlson tänker jag, nej, jag köper inte den här för jag lämnar den till imorgon.
Så jävla smart.
Så lurar jag mig själv och går dit dagen efter. Så då fick jag ju så här 40 minuter dit och 40 minuter hem dagen
och
efter.
Och shopping-serotoninet sprids ut på två dagar.
Och på två dagar, som är dubbellycka. Nej, men så jag har förändrat mitt beteende så att nu är jag inne i någon sån här att jag kan sova till 8:15, men jag försöker ändå ta hand om mig själv och utnyttja det här lyxen av att vara hemma.
Men är det inte så att alla håller på att försöka balansera upp det där? Alltså, de som sitter hemma nu och jobbar och har det som vi har det. Men jag slutade på en gång. Alltså,
slutade
jag gjorde
vad?
Tvärtom mot hur du gjorde. Att jag var så här, direkt, jag bara, nej. Satte mig i kalsonger, t-shirt, jobba. Och bara, gick inte, duscha inte förrän klockan 3 på eftermiddagen. Mm. Satt liksom och längtade efter att i eftermiddag ska jag få göra med ordning.
Just det.
Typ inför middagen. Typ den...
Vad intressant.
Det omvända blev det. Men nu har jag börjat så här komma igång att jag bara, nej, men jag måste kanske på mig åtminstone en skjorta eller bara för att få känna att man går in i någon arbetsroll på något sätt.
Hur mådde du då? Alltså, hur var måendet i de olika faserna? Alltså, mår man bättre eller sämre?
Ja, men jag mådde jättebra, men jag tror att det har blivit värre nu när det har gått rätt lång tid och jag inser att jag måste gå ut på promenader för att jag blir galen på att bara vara hemma.
Ja.
Men tränar inte du väldigt mycket där i början också?
Jo, men vi behöver inte prata om det.
Nej.
men för det här har jag en spaning är väldigt typ så här, alltså, som också för nu jag har ju låtit känt skam över då den senaste, alltså det här nya beteendet har jag kanske hållit på med i 2 veckor. Det har inte varit så lång tid. Och det var när efter att jag kom hem från Skåne. Jag var i Skåne i 3 veckor eller någonting. Och då var det men liksom friluftsliv själv i en stuga ute i skånska landsbygden, så kom jag upp och det hade liksom kommit in i någon form av rutt så att jag kunde inte liksom återgå till min professionella jag. Men, och sen så började jag känna skam för det. Men jag inser ju det här. Om det här ska vara det nya normala, då kan vi inte leka kontor som det varit innan. Utan då måste vi också typ se fördelarna. Och en fördel jag har upptäckt nu, och det här är ett tips till alla, det är att man kan gå upp lite senare, alltså, men kanske inte så sent som jag gjorde nu, men det är helt okej att göra det och ganska snabbt hamna i arbetet. Sen tar jag fucking duschen vid lunch och det är det bästa, för då går man ju ut, för det är ju den värsta tiden, du vet, 1-16, för då är man så jävla trött. Nej, tar man en jävla dusch däremellan, då har man ju vaknat till liv. Jag är så framåtlutad så jag ramlat sen ur stolen när jag har duschat lite. Alltså det är så jävla bra. Ta morgonduschen i lunchen.
Lunchdusch
och piff och var lite skönt och så kommer man nu och man bara...
Och som hunnit beta av det där, de här jobbiga mejlen och det här innan lunch. Då blir det så här,
nu ska vi ju optimera att jobba hemma och få och liksom att det här gött, alltså låt oss mjölka det göttiga och typ typ fördelarna.
Jag får så mycket bilder nu.
Men jag kan ju sitta
mjölka det göttiga.
Jag kan ju sitta till 7:30 på kvällarna också utan problem och bara så här, nej men jag tog en lite längre promenad mitt under dagen och så sitter jag längre på kvällarna. Jag känner så här, det är helt fine.
Ja, jag älskar det.
Jag får gå in och sitta på kontor om jag vill, men jag väljer att jag är mer effektiv hemma faktiskt.
Men vem är inte mer effektiv hemma?
Alla snackar så jävla.
Men jag måste ju göra mer sån, måste ju lura mig själv ut. Jag är ju fysiskt provocerad av promenader. Det är det värsta som
men
finns.
Men du skulle kunna lura dig så här, om jag går till Anton får jag en kopp kaffe. Så kom du hit och så fick du
gå till Micke för lite på en fritta.
Ja, men och sen går du hem igen.
Nej, men vi sa det. Alla de här promenaderna, jag har sånt himla stark alltså belöningssystem. Så att när jag kan inte gå på en promenad, jag kan inte ta mig, alltså går jag till Gamla stan, då ser jag ju, alltså jag ser ju mys i varje, men gud vad trevligt, en öl där.
Eller, fast det var länge som man var
där.
Ja, men gud, vad är det?
Men du är ju en livsnjutare.
Jag är en livsnjutare, så jag kan inte gå på promenad utan att ta en öl någonstans. Alltså det är ju helt absurt. Så mitt problem är ju då att jag sitter ner. Alltså
det är inget fel att vara en livsnjutare.
Nej, det
jag
är
tror att vi alla är.
Nej, men när appen med telefonen säger att man har gått 27 meter den dagen.
Det kanske är inte bra.
Det kanske
men
är
du
problem.
Är snäll.
Men då gick du på toa och så glömde du telefonen på toa. Så att det är egentligen...
Exakt.
Ja, det kan ha varit det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Halloj! Då har vi ju våra nya grej. Istället för fag eller gag så har vi ju veckans hang-up.
Mm.
Någon sak eller något fenomen eller någonting som vi har fått insupet och som vi bara inte kan sudda bort från och som är med oss under en längre period. Mm. Robin, ska du berätta först vad som har varit din hang-up?
Absolut. Jag har ju inte kunnat släppa den här veckan att det är väldigt billigt pris på räkor. Alltså, jag har varit inne på...
Kommer från Göteborg!
På samtliga affärer på söder om söder och letat efter liksom så här, tittat på så här billiga räkor. Alltså jag älskar rökt, alla räkor gillar jag. Rökta och vanliga och allting. Och det är ju nu ligger ju priset, alltså det kommer ju upp mot 400 spänn kilot. Nu är det nere på typ 100
kronor. Varför
är
det så billigt?
För att det är den tiden. Alltså det är inte så mycket rom i dem och rom heter det. Och så vidare. Så
det är rom, inte rom.
Rom.
Rom. Det är ju en stad i Italien.
Ja, så jag vet inte varför det är så billigt, men i alla fall, men då blir jag också, när någonting blir billigt, då ska jag ju hitta det billigaste. Och för jag vill ju fynda. Men
där har du ju en promenad anledning till att gå runt och
du gör en marknadsundersökning.
Ja, men smart.
Och går runt och tittar.
Du måste ju berätta då när jag så jag har ju spenderat en vecka att liksom bara typ att sondera Stockholm. Mm. Och liksom så här, och så har jag inte köpt något. Jag bara tittar på olika räkor och sånt så här. Och sen så blev jag lite full i, kan det vart? Ja, men i måndags. Alltså så här, och då hade satt jag jobba på en bar med en kompis och sen så skulle jag åka hem vid typ så här 8:45. Ja, men då köpte jag räkor, vet ni. På åka förbi Ica, köpte 750 gram rökta räkor. Aioli. Gick
det.
Hem och åt liksom en sen supé med mig själv. Där jag tryckte i mig 750. Alltså, jag tänkte, det här kommer jag aldrig få i mig. Jo då, det var ingenting. Det var som att min kropp liksom hade liksom anpassat sig för någon form av räkkonsumtion.
Så det fanns plats för räkorna.
Ja, jag hade kunnat äta typ 750 gram till.
Du fyllde åt räkor.
Ja, det var som att min kropp hade liksom gjort, det var som att olika fick räkor bildades i min kropp för att tillhandahålla de här räkorna i mig. Det var helt magiskt. Så min, det jag inte kunnat släppa är dels räkor men även vardagsunn.
Ja, vet du, det gjorde jag faktiskt igår med räkor. Köpte så här små räkbakelser på Hemköp. Mm. De hade för 39,90. Eller 5, 39,90. Alltså, och jag bara, alltså, vilken jävla porr. Jag köper en flaska rött. Nej. Och så och flaska rött. Vitt. Rött. Och, ja, jag köpte både rött och vitt. Ja. För jag skulle köpa igen till grannen som vi hade lånat vin av. Vi kom på lördag klockan 17 att helvete. Ja. Så då köpte jag en flaska rött, en flaska vitt och så två sådana där räkbakelser och kom hem.
Unnet.
Mm. Gud.
I sig.
Det, på en tisdag. Jag tror att den nya unningsdagen är en tisdag.
Ja. Mm. Nej, men, och min var ju måndag. Jag satt och perfekt. Tryckte i mig räkor för mig själv framför och kollade på så Arrow.
Men räkor är ju men Robin Rack. Räkor.
Robin Rack.
Robin Rack. Istället för Robin Rass. Robin Rack. Nej men du. Förlåt.
Så tagen av din egen ordlek. Du kan prata. Robin Rack.
Du bara, det var bra. Nej,
jag satte luften i halsen.
Det var bra.
Nej, men det är också bra mat.
Ja, det är det.
Det är ju jätte, de innehåller ju så jävla mycket bra grejer. Ät mer räkor.
Ja, tack.
Unna dig.
Det var min, det jag inte kunde släppa.
Nej, det var väldigt bra faktiskt. Jag har inte kunnat släppa att Anton frågade hur det gick för mig med träningen. Nej, men jag kom igång där i januari. Och typ februari. Och var så jävla duktig och gick och boxades. Och spinning. Manisk. Ja, manisk.
Du drack ju inte alkohol heller.
Drack ingen alkohol. Nej. Och var ju bara så här. Mitt nya liv, jag älskar det.
Jag träffade dig utanför min dåvarande port i Hornstull. Ja. Och du var så jävla frireligiös över den här känslan av att inte dricka alkohol. Och det här var ju typ i slutet på januari. Så det var ju 4 veckor. Och du var ju helt hög på träningen.
Ja.
Du
sa här sitter du nu. Det här raset framför
dig. Jag dricker vin för andra dagen. Nej, men alltså det där är ju så jävla intressant. Varför man inte kan hålla igång någonting man börjar med. Framförallt när det gäller träning.
Men jag det var ju en hang-up för dig kul. Då. Det var, träningen var ju en hang-up för dig då den perioden.
Ja, och nu har jag hängt upp mig på varför jag slutade med det.
Varför trodde du det hände så då? Varför blev det så?
Nej, men jag träffade ju en kille och blev ju lite sambo och sådär. Jag tror att jag skyller på det. Nej, men jag tyckte ju faktiskt att det var jävligt kul. Jag måste bara hitta tillbaka till det.
Vad var det du tränade?
Jag kan inte skylla på någon corona eller någonting.
Spinning eller vad var det du?
Det var spinning och boxning och gympa på friskis och det var liksom allt möjligt. Jag tyckte att det var svinkul.
Ja.
Och kände så här, what is the new me?
Vad är det friskis du går på?
Ja.
Vi kanske ska träna tillsammans.
Har du också friskis?
Nej, men jag kan tänka mig byta. Jag behöver komma igång med träning.
Istället tar för du en promenad till Hornstull och så går vi på pass där. Ja. Vi kan ju gå på danspass
men
ihop.
Men gud vad trevligt.
Fatta vad kul.
Så två gamla damer. Oompa, oompa.
Du, jag gick på någon danspass där en gång och det var ju liksom alltid samma folk.
Ja. Men får man dricka vin efter?
Ja, efter får man. Ja,
eller före. Det är mycket efter, roligare.
Efter får man.
Men vi tar det efter. Men då var det i alla fall några tjejer som alltid stod längst fram. Bara, haha, den här gamla kombinationen. Och du vet, de var så här, wow, wow. Och så bara, kom igen, najsan. Och du vet, var så här, typ, ville vara typ ledare längst fram.
Ja.
Bakom koreografen.
Ja, men nu slog det mig en tanke. Ska inte vi ha bögdans?
Vad är bög?
Alltså bögklasser.
Vi kan ju ha det här ute i parken.
Nej, men jag tänker så här. House of Shapes, Jenny Widegren.
Lätt.
Kan inte hon ha så här bögklass?
Ah, men vad tycker ni om det?
Vad roligt.
Tycker ni att det är en bra idé så skriv på.
Det är så bra.
Alltså för på riktigt bögministeriet och House of Shapes har bögdans.
Ja.
Alltså det är alltså,
okay. Det är så roligt.
Vad ska man skriva in om man vill ha, om man vill vara med på det här? Micke?
Till info att bogministeriet.se.
Hej att bogministeriet.
Nej fan, jag har inte lärt mig det där än.
Nej.
Info, jag satte det så på inhoppan.
Och man får också vara anonym om man går via.
Ja, vi älskar anonymt. Ja. Du, vad har varit din hang-up?
Anton? Min hang-up är lördagens så mycket bättre. Håll käften, vilken jävla käftsmäll.
Mm.
Alltså hela Sverige, 21:30. Hela
upptäckte Anna Dias.
Anna, verkligen. Vem var hon? Vad hon skrivit? Förlåt. Lisa fucking jävla Nilsson. Sopar banan med hela Sverige. Mm. Ja, det fanns inte ens en soffa i Jukka-servis som var torr på tårar.
Nej.
Alltså hela Sverige
på tårar, vilket
grät. Det var bra.
En soffa som också de sitter och är blöta i trosan.
Nej, men alltså det var
jävlar. Och Anna, heter hon Dias eller Dias?
Anna Dias.
Dias.
Alltså, vi gick faktiskt Kulturama ihop, jag och Anna Dias.
Ja. Alltså vilken jävla låtskrivare. Mm.
Geni.
Geni, alltså den här är ju, och jag har ju hört den innan. Och sen kommer Lisa jävla fucking Nilsson, den Lisa Nilsson, och bara ställer skåpet rakt upp och ner, och vilket jävla skåp. Helvete.
Tommy Körberg var också väldigt bra, tyckte jag.
Ja, men alltså Tommy Körberg, Benjamin Ingrosso, ja. Marcus Krunegård,
ja.
Alltså alla.
Den här säsongen, jag var så otroligt laddad inför den här avsnittet i lördags.
Är det sant?
Jo, så att jag har suttit och bara, alltså vilka är med, hur ska det bli? Ja. När kommer Helen? När är det liksom?
Helen behöver inte komma, hon kan vara hemma. Men
så krass, du har så jag vet ingen.
Bara,
jag tycker, alltså när jag pratar med dig Anton, jag var insatt, då tycker jag ingenting starkt. Du har så himla starkt.
Jag som är snäll hade ju sagt så här. Ja, exakt, när kommer Helen? Fast jag hade tyckt
Helen
Sjöholm. Men man var så tydlig i sina åsikter.
Men vem gillar Helen Sjöholm?
Greta.
Ja,
vem gillar Helen Sjöholm?
Men vem bryr sig om Helen?
Jag bryr mig, jag hatar
Helen henne. Sjöholm är en snäll person på, ja, tal om snälla.
Hon och Greta, hej då. Tack och vet jag, den Lisa Nilsson. Hyllsteg. Och Anna Dias, fy fan vilken person.
Och även den Lisa Nilsson på Instagram heter hon ju faktiskt.
Ja. Nej, jag har bara sett Lisa-grejen.
Anna Dias, ni som har missat henne, gå in och lyssna på hennes senaste EP. Hon har en låt som heter Magnolia som är fantastisk.
Så fin.
Ja.
Men jag tycker det är så kul med den här folkrörelsen när Sverige så här bara sitter där 21:30 och gråter loss. Och jag kan inte riktigt släppa det. Jag tycker det är så jävla fint att det finns fortfarande där.
Jag måste få säga, nu tog du upp ett namn faktiskt som jag, alltså en sak jag inte kunde släppa. Och det var Tommy Körberg när han var med i, var det David Helenius som han var med nyligen. Mm. Och när han började gråta, för att Tommy Körberg har ju varit väldigt, väldigt sjuk. Och, ja. Och så började han i sändning tårar i ögonen, för att det har varit väldigt, ganska traumatiskt.
Han blev väldigt känslosam.
Han blev väldigt känslosam, och jag reagerade ganska starkt på det. Och då efteråt har jag tänkt på, men varför reagerar jag så starkt? Och det är så, jag är så ovan vid att se folk med riktiga reaktioner och riktiga känslor där det inte finns till exempel så här, jag har varit med om något och sen har det gått en period och nu bestämmer jag mig för att prata om det, och det finns liksom en PR-strategi bakom och även typ så här formulerade budskap och narrativ, utan så här, det låg så nära in på att det var på riktigt och här och nu, och jävlar vad vi inte är svältfödda med det. Eller samma, vi är svältfödda med det.
Ja, men, men faktiskt på samma sätt som också är så mycket bättre då, när Anna Dias låt 100 framfördes av Lisa Nilsson.
Ja.
Att hon bara, men det är så nära för mig. Det var liksom,
det var ju skriven för Lisa Nilsson.
Ja, och när hon pratade om hennes framträdande i Allsång på Skansen, när hon sjöng den, så fick hon ju ögonkontakt med den här killen som låten handlar om. Hon bara, det var för nära. Jag hade liksom inte, precis som du sa, att hon hade inte bearbetat det och dragit det något varv till.
Men det måste ju vara så jobbigt också, tänker jag. För du är också låtskrivare. Ska vi sluta, Robin?
Nej, jag bara höjde din mikrofon. Vill du höra vad du sa?
Börjar du gå ner i...
Nej, men, just som låtskrivare så måste ju saker och ting komma väldigt nära en. Jag menar, när man skriver om den här känslan och så vidare. Och jag menar, det kan ju inte vara självklart att du som låtskrivare också står och sjunger ut det. För det måste ju vara en annan sak. Det måste ju vara lättare för en person att så här, få en låt till sig och sätta en egen känsla på den, än att man har den känslan som man har när man skriver låten.
Ja, man är,
man är väl mer sårbar då, inte vet jag.
Nej, men jag tror att
det var en fråga på något sätt.
Nej, men jag tror att Lisa Nilsson, varför det blev så bra med Lisa Nilsson var för att hon tolkade ju en text och hade liksom, hon skrev det också om texten. Men Anna Dias har ju liksom gjort låten, och det är hennes, och det handlar om hennes liv, och så att
Så räkor, träning och Så mycket bättre.
Ja.
Det var härligt ändå.
Ja.
Ska vi ta en jingle och sen runda vi av det här kaoset?
Det gör vi.
Tack så jättemycket för den här veckan. Vi skulle vilja be er om en liten tjänst. Det är ju som så här att vi sprids. Det är ju vi sprids som HIV,
som säden i vinden,
som AIDS. Varför pratar vi inte om AIDS? Nej, men så här.
Vi sprids som en dusch.
Ni som lyssnar, om ni tycker om våran podcast, så skulle vi be er om en tjänst. Och det här är ett i en pytteliten tjänst.
Och det, men det är ett, ingen tjänst, det är ett mission faktiskt.
Det är ett mission.
Ja, det är ett uppdrag.
Nej, men så här, och vi ses här varenda vecka. Vi pratar och förbereder oss, klipper. Det är ganska mycket tid. Och vi vill ju såklart nå ut till så många som möjligt. Och det är ju roligt för oss. Och det är roligt att få en ny publik och nya lyssnare. Så om ni tycker om podden, kan ni den här veckan snälla tipsa en person, en enda liten person om bögministeriet. Mm. Och kanske något, om det inte är om hela podden, ett avsnitt ni tyckte om. Kanske det här avsnittet.
Och gärna en skvallrig person, någon som skvallrar vidare.
Exakt. Så uppgift till er kära lyssnare, tipsa en person om bögministeriet. Det skulle vi bli super glada. Och tagga oss om ni skickar ut det i sociala medier. Mm. Med det sagt, om ni vill skriva in till oss och vill att vi tar upp någonting, ni har tankar på något vi har sagt eller har ämnen och saker ni vill att vi dryftar i podden, så skriver ni till hej@bogministeriet.se. Vi heter @bogministeriet i alla sociala medier. Anton hittar ni på
Anton Renström.
Micke hittar ni på
Mikael Landby.
Och jag heter @Olsson Robin. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.